Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Inghede, och med...
Lena Ljungdahl är också här.
Hon är också här.
Och idag ska vi prata om sexköp, swishlistor, thai-massager och snuskgubbar.
Så det här är ett avsnitt jag har sett fram emot. Jag vet ju att du har en pang-intervju på gång också.
Det har jag.
Wow.
Men vi måste ta några saker först. Det första jag skulle vilja säga är tack snälla alla som röstade i Guldpodden. Vi var ju år nominerade i 5 olika kategorier. Det fanns ju jättemånga olika kategorier. Vissa kategorier kändes väl ganska, så att säga, förväntade att vi var nominerade i. Till exempel årets krimpodd. Det kan man ju inte bli jättechockad över eftersom vi är krimpoddarnas krimpodd.
Just det. Men så fanns ju kategorier där det inte kändes kanske lika förväntat. Jag tänker då på årets humorpodd till exempel.
Ja, och då kanske det är extra lustigt att det var där vi plockade hem medaljerna.
Medaljerna. Måste ju ha att göra med min humor, framförallt.
Ja, det tror jag. Det är absolut. Också är det ett tecken på den otroligt dåliga smaken våra lyssnare i så fall har.
Ja, just det. It goes both ways, så att säga.
Ja. Men vi plockade faktiskt hem 3 stycken bronspengar i årets... Guldpodden. Och det var 3 i årets krimpodd. 3 i årets humorpodd. Det är ändå sjukt på alla plan.
Jag känner mig hedrad.
Och 3 årets klippare.
Ja.
Poddklippare, Oliver.
Grattis, Oliver.
Han jobbar ju rätt mycket i skymundan och får hantera mycket av våra kriser som klipps bort. Det är väldigt ofta vi skickar in ett poddavsnitt och så får vi skriva ett sms på sidan av. Oliver, ursäkta för det absoluta meltdownet vi hade vid minut 27. Och Anna, inte vet jag, tappar någonting. Lenas djur klöser på olika saker. Och han är en klippa på att boka poddstudio. Ja, på att klippa. Apropå, där har ni svaret på varför vi är årets humorpodd.
Förlåt,
så jävla tråkigt. Jag tänkte säga på att hitta studiotider, boka intervjutider och ta emot våra gäster. Ja. Han är inte bara världsbäst på att klippa, han är ju en fantastisk, ljuvlig person.
Individ. Han är också oerhört flexibel. Det måste man säga.
Aha.
Hej Oliver, du får 27 minuter på dig att klippa den här podden nu. Därför att vi inte hunnit tidigare.
Och avsnittet är en timme. Lycka till.
Nu kanske ni förstår själva hur briljant han är. Nej, tack för det Oliver och grattis.
Och tack alla ni som har röstat. Det här betyder ju att podden hamnar lite under lupp och sprids och fler hittar till podden. Det är ju den stora vinsten i det hela.
Ja, verkligen. Verkligen.
Någonting annat, Anna?
Vi måste väl ändå nämna att vi har haft en förlossning för några dagar sedan.
Kanske lite mer framfall.
Nej, men vi har ju lämnat ifrån oss vårt manus.
Ja, andra har vi gjort.
Det kändes faktiskt väldigt skönt att få en liten paus.
Och då tänker ni kanske, men har ni inte redan gjort det? Jo, men det är lite så man gör när man skriver bok. Man lämnar in manus, sen får man tillbaka det med lite att jobba med. Och så lämnar man in det igen och så får man tillbaka. Och så håller man på sådana vänder tills det är klart. Och vi är någonstans i detta vändande fram och tillbaka.
Ja, det är vi. Och du har jobbat som satan. Du hade ju till den här svängen faktiskt betydligt fler kapitel att skriva. Vi skriver ju olika karaktärer och olika delar som vi är olika bra på, kan man ju säga. Och nu så tyckte vi att det saknades lite av det här mest spännande som du är vass på.
Mm.
Bland annat. Och då blev det lite så. Mer för dig att skriva. Du har ju köttat, får man säga.
Det har jag gjort.
Det har du gjort.
Det har jag, ja. Och så får vi se då, när vi får tillbaka skiten, om jag har gjort det i onödan eller inte.
Så kan du vara. Så kan
det kan
du
man
vara.
Inte garantera. Att
jag hann läsa, jag tyckte det var skitbra ändå. Kan ja, du ta
vad
med
fint,
dig?
Vad fint. Ja.
Nej, men ja. Låt oss nu ta tag i det här.
Ja, efter pausen så ska ni nämligen få lyssna på en superspännande intervju. Men ska vi försöka landa i ämnet och varför vi har valt det? Just ja, det här med jag. Sexköp och swishlister. Det kan väl inte ha passerat obemärkt förbi sista dagarna och veckorna. Det har varit lite fokus på det från polisens håll.
Ja, men jag undrar faktiskt om det är så att vi har blivit bättre på att beivra den här brottsligheten eller om det faktiskt har slumpmässigt bara blivit så att på de sista veckorna att det har gjorts fler tillslag.
Jag tror att man plockar frukterna ur ett polisiärt arbete som man har hållit på med ganska länge. Men jag kan ju säga så här, historiskt, den enheten som jag jobbade på Länskrim som det hette då, som nu heter Region Stockholm, den har ju liksom formats om utifrån omorganisationen och framåt. Den heter ju nu IGOB, internationellt grovorganiserad brottslighet. Och de har ju liksom ett fokusområde, ett riktat fokus mot de här frågorna. Och när man får fredade människor och fokus och intresse och kompetenser, då brukar det också så att säga falla ur resultat ur det.
Men jobbar IGOB nationellt täckande?
Ja, till exempel några av de ärenden som har varit på nu, det är ju samarbete mellan IGOB och sen så då lokala aktörer som jobbar tillsammans. Där några kanske då erbjuder mer kunskap och utredningskunskap och sådär. Och sen så lokala förmågor som står för själva bulkandet.
Ja, ah, okej. För vi har ju haft lite här i vår region och i andra också ju sista tiden. Men problemet är ju för min del, om man nu har gjort tillslag mot en, låt säga en massagesalong, så får vi ju sällan veta bakgrunden. Vi vet ju vad vi har för brott som vi ska försöka bevisa har skett i den här miljön. Men vi får så sällan veta bakgrunden. Därav min kanske lite okunniga fråga.
Ja. Jag kan säga någonting om det. Jag tror att ärende spiller på ärende spiller på ärende och att det ger liksom förgreningar ut i hela landet. Det fina är ju att man de facto jobbar mot det aktivt. Och jag tror att det är väldigt många företrädelsevis, som du brukar säga, män som nu sitter där ute och med fog känner lite flås i nacken. För de tänker så här, jag undrar jag om du kommer knacka på dörren snart. Och det kan vi inte utesluta att det inte kommer göra om du har så att säga varit ute och vevat med pitten åt fel håll.
Just det. Och det, som det heter. Så ska det också vara.
Så ska det absolut vara. Verkligen. Och då menar inte jag otrohetsaffärer utan köp av sexuella tjänster.
Ja, men det finns ju så många bottnar i detta.
Ja.
Det ena är ju att jag tycker att det oerhört viktigt att samhället bestämt markerar att det här är en jävla satans, jag vet inte vad, som inte överhuvudtaget ska ske. Därför att kring dessa, jag ska ta några djupa andetag.
Ja, gör det.
Kring dessa företrädelsevis män som köper sex så finns det så många också offer. För allt möjligt. Fattigdom, trafficking, tvång. Alltså den där listan kan göras så lång.
Ja. Och till vilken fördel? Alltså vad är det vi får ut av detta? Ja, ett par sekunders någonting som... Anna ser ut som att hon håller på och du ser lite ut som Edvard Munchs skriet.
Ja, men jag tycker det här är en vedervärdig sysselsättning det är som ett underbetyg. Antal män ägnar sig åt.
Mm. Det är ovärdigt för alla inblandade. Så. Härom morgonen så var det i alla fall en person som både du och jag känner, som inte bara är en älskvärd människa, men som också är spaningskoordinator på IGOB-sektionen och en av dem som ligger bakom alla dessa insatser. Han var på SVT på morgonstudion. 06.45 sitter han, och det jag älskar med denna intervju, att han pratade exakt klarspråk. Han fick liksom 06.45 så fick han in ordet avrunkning och avsugning i morgonstudion.
Ja, men det var alltså, ändå.
Alltså, istället för att så här veva
in. Det går inte att missförstås.
Det går inte att missförstå. Och då alltså sa vi, det är såklart att vi ska prata om det här i podden. Ska vi ta några, jag bara kikade lite på löpsedlarna som har varit. Hundratals män misstänks ha gjort sexköp på en massagesalong på Östermalm i centrala Stockholm. Flera åtalats, flera åtal väntas. Och sen kommer då en person från människohandelssektionen och säger, de ska vara rädda. Vi jagar dem i största möjligaste mån som det går. Det här är också ett brott, det skulle ju kunna preskriberas. Och det betyder ju att har det gått x antal tid så kan man inte längre lagföras för de brotten. Så att det är väldigt många personer, några av dem lite mer kända. Det har ju skrivits om det i media, vilka som hålls undan. Och några andra såklart. Och det här handlar ju om en större insats mot en thai-massagesalong på Östermalm. Detta behöver inte nämnas så mycket mer, för det kommer Daniel prata jättemycket om i intervjun. Mm. Om just den insatsen. Men de har i alla fall jobbat under lång tid med spaning, med hemliga tvångsmedel, med telefonavlyssning, med kameraövervakning. Och det här har slutat med att folk har dömts till fängelse för till exempel grovt koppleri.
Men du, får jag bara, får jag bara ställa en fråga där? Du, du läste ju här hundratals män, tror jag du sa. Vet man om de här männen går tillbaka till, alltså vågar de så att säga besöka samma salong om och om igen?
Ja, du kan tänka att de här hundratals männen har gjort sig skilja till tusentals sexköp. Vi pratar kanske 2500 sexköp under en begränsad period. Daniel, nu blir det lite så här utifrån intervjun, men Daniel, det är kö på gatan alltså för att komma in där. De står köar med kuken i hand. Oh, det är inte en vacker syn. Ja. Och då är det också snack om den här swish-listan. Jag undrar om inte ordet dubbelswish kommer hamna på nyårslistan för 2023. Vet du vad en dubbelswish är?
Nej, jag har ingen aning.
Den här swish-listan. Jo, när du kommer in på salongen så swishar du då för en massage. Alltså betalning för en thai-massage. Och sen dubbelswishar, om du swishar då igen, då vet man att det betyder att du har köpt. Så du swishar för att komma in på stället och sen swishar för det sexuella köpet.
Jag tror jag förstår.
En klassisk dubbelswish.
Dubbelswish.
Ja, och då pratar vi pratar politiker, vi pratar kändisar, vi pratar programledare, vi pratar kända nöjesprofiler och kanske någon och annan som är uppe och svänger i de som har blått blod. Inte vet jag. Ja. Nej.
Jag fattar inte att man vågar utsätta sig för detta.
Nej.
Ens. Att man inte, alltså, lusten måste vara så enormt stor. Man förstår ju hur stor motivationen är hos dessa män som faktiskt riskerar att bli, och särskilt om man är en offentlig person. Det är helt otroligt.
Kuken ska sitta, eller vad var han sa?
Just det. Säger det så hört mycket.
Nej, men jag skulle också säga så här, det är ju faktiskt fortfarande så att det är ganska få män som stoltserar. Det finns ju ändå en skam i att åka fast för sexköp.
Det lär det göra.
Få personer som säger det i fikarummet på jobbet att nej, men jag gick och drog en gammal dubbelswish på thai-salongen i veckan. Vilket gör att de måste ju ändå göra någon form av risk- och konsekvensanalys och kommer fram så att jo, det är ändå värt risken.
Ja, man undrar ju.
Brotten bakom: koppleri, grovt koppleri, människohandel, penningtvätt, köp av sexuella tjänster. Det här är mycket juridik. Och därför har vi till vår hjälp kallat in experternas expert, spaningskoordinatorn på IGOB-sektionen, som är en av dem som ligger bakom de här insatserna. Och allt detta kommer ni få höra efter reklamen. Och den kommer här. Välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Och nu sitter jag i Podplays studio. Oliver sitter bakom spakarna. Och framför mig sitter dagens intervjuperson, Daniel. Välkommen!
Tack så hemskt mycket för att jag får komma hit.
Du är ju inte bara en av mina absolut närmsta vänner.
Nu blir jag här.
Ja, men du är också, vad är din titel nu?
Spaningskoordinator. Ja. Fint ska det vara.
Ja, du är polis. Du jobbar på människohandelssektionen. Heter den än så?
Den kallas det. Jag tror vi heter IGOB.
Ja.
Alltså internationell grov organiserad brottslighet. Som då ligger på regionala utredningsenheten på, i Stockholm, polisen.
Ja, och du och jag går ju way back. Vi började ju jobba som poliser ihop. Eller det var ju när jag kom till Skärholmen 1842.
Ja, men och jag känner i något svagt ögonblick på ditt bröllop att jag nämnde något om att allt du kan har jag lärt dig.
Ja.
Så ödmjukt som jag kunde.
Som du kunde.
Och det kanske jag gjorde då, men sen har vi nog lärt varandra längs vägen.
Ja, det har vi nog. Och idag sitter du här därför att du ska lära oss, mig och Anna, men också våra kära lyssnare en hel del om det som faktiskt florerar i media rätt mycket nu för tiden. Och där du är en anledning till varför det florerar i media. För det är ju din arbetsgrupp, din sektion som jobbar mycket. Jag slänger ur med olika ord som sexköp, swishlista, thai massage och så vidare.
Detta... Då blir man ju glad när man hör sånt.
Man blir ju glad. Och framförallt så blir vi glada för att du ska sprida kunskap till oss. Och inblick i ert kladdiga arbete, eller?
Jo, men så kan det vara. Ja. Absolut. Och vi har ju känt att vi vill gärna vara med alltså, i pressen när de har frågat oss just för att lyfta det här ämnet. Där till exempel köp av sexuell tjänst känns ganska platt och sådär. Ja, men man köper någonting. Men vad är det bakom? Vad är det liksom som finns där på riktigt?
Superintressant.
Men vi hoppas.
Och spaningskoordinator, om du bara ska säga vad går ditt jobb ut på?
Ja, vi har ju spaningsgrupper. Och jag ska koordinera så att vad är det de ska titta på det här passet? Liksom. Mm. Nu, de kommer till jobbet, vad ska vi göra? Jo, ni ska åka ut till den här platsen, titta på den adressen, se om den personen bor där. Ring mig sen.
Ja. Och det är ju en stor skillnad. Du och jag har ju jobbat tillsammans i sådana där spaningsgrupper med att spana. Men nu koordinerar du spaningarna och därför kan du också tillåta dig själv att vara i podd och radio och i tv.
Ja, men precis. Som spanare var det ju inte så lämpligt att visa upp sig.
Nej.
Då kunde man under något annat namn gå ut och berätta någonting. Ja. Men det var väl
med lösnäsa och clownhår.
Ja.
Ja, absolut. Det fanns en tid för det också. Ja. Det har varit en hel del snack i media om företrädesvis män som har gripits för olika typer av brott. Framförallt köp av sexuella tjänster. Det har swishats igen och sen har det swishats en gång till. Och jag tror kanske att människor där ute i stugorna går runt och är lite nervösa.
Men det är ju det vi hoppas.
Ja! Fy fan vad jag hoppas att de är nervösa.
Jag fick en rapport att tydligen så går det lite dåligt just nu för att det är många som är nervösa. För den här eller går bra för oss då och dåligt för de som köper sex. Att de är lite nervösa överlag. Så.
Men vad ska de göra med alla sina behov, tänker jag?
Ja, nej.
Hur ska de stå ut?
Det är genetiskt, vi kan inte hjälpa det.
Fy fan. Ja, vi ska komma in på det sen med lite bortförklaringar eller förklaringar och sådär. Men det finns ju lite begreppsförvirring. Om vi ska reda ut det här med människohandel versus koppleri versus sexköp. Vi ska börja med människohandel.
Ja, men det är ju roligt. Du tycker ju om lagstiftning. Så
ja,
att, här är ju liksom
här är lite krångligt.
Ja, men det är lite krångligt. Jag är tvungen att ta med mig lappen själv till och med för att hänga på. Och när vi utreder något så har vi en professor som vi brukar ringa och... Hur var det? Är det liksom, vad är nödsituationen? Vad är inte?
Aha.
Åklagarna vill också. Och domarna är så här, men hur var det med människohandeln?
Varför är det så krångligt?
Ja, men jag kan ju börja med, om vi tar den gamla goda lagen om mord.
Ja.
den som berövar annan livet. Vi har liksom en ganska enkelt objektivt rekvisit. Ja. Man ska döda någon annan, man dödar inte sig själv och någon annan, det måste vara en person. Mm. Och man måste på den subjektiva sidan ha ett uppsåt.
Ja.
Klart, domar, klubban i bordet och så blir man dömd. Här har vi lite jobbigare då. Jag läser rakt av helt enkelt, så kan vi gå igenom sen. Den som genom 1. olaga tvång, 2. vilseledande, 3. utnyttjande av någons utsatta belägenhet som allvarligt begränsar personens alternativ eller annat sådant otillbörligt medel om det allvarligt begränsar personens alternativ.
Ja.
Här börjar vi.
Ja.
Så någon av de här måste vi ha först.
Mm.
Och i med det här då sen, rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person. Så det är de säger, sakerna som är själva handeln, att de här som måste man göra. Och så, i syftet att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte.
Just det, och då är det en definitionsfråga, vad är det då ett nödläge?
Ja, men lite är det ju så. Och just det här, de objektiva rekvisiten är ju ganska många vi ska fylla i. Liksom. Ja, har vi det där, har vi det där, har vi det där.
Ja.
Det var ett par alternativ, så att det var inte bara en liten linje, utan vi kan ju välja mellan några. Men, men om man börjar dela upp det lite då, så krävs det ju då att man, själva handelsåtgärden är att man rekryterar någon, transporterar en, överför eller inhyser eller tar emot en syfte eller en person. Alltså på något vis handlar med personen, rör den, har en boende hos sig eller på något vis. Och sexuella syften kan ju vara att man ska säljas i prostitution.
Mm.
Organhandel har vi väl inte så jättemycket i Sverige. Krigstjänst har väl haft några liknande där man människohandlar i syfte att ta iväg någon annanstans. Vi har ju inte krig i Sverige, men vi hade ju den här IS-kvinnan som säkerhetspolisen utredde.
Just det.
Som tog sina barn till Syrien och blev dömd för människohandel. Och tvångsarbete, det har vi ju till viss del. Det finns en till lag som heter människoexploatering som är lite... Alltså, mordets dråp, lite så här, lite, inte lika allvarligt.
Vad är du inne på då? Bärplockare eller?
Ja, men det kan det vara. Så att man tvingas till arbete. Bärplockarna är ändå valt själva, så att det är ju ingen som liksom har lurat hit dem till Sverige. Sen är de ju lurade genom att de tror att de ska plocka saker stora som apelsiner. Och sen är det blåbär. Så liksom, bara, men du får 50 kronor kilot. 50 kronor kilot, det är ju typ 4 apelsiner. Det är ju hur bra som helst. Och sen var det blåbär. Så att liksom...
Ja, jag fattar. Men vem är liksom målsägande?
Ja, det är ju den som då blir transporterad, rekryterad och så. Och den viktiga delen är ju också att man kan, det räcker inte att jag åker och hämtar någon och så tvingar den till prostitution när den kommer till Sverige eller om den redan är i Sverige. Utan det är ju just det här att redan från början måste man ha ett olaga tvång eller vilseledande.
Mm.
Till exempel, jag träffar på någon tjej i något land så bara, ja men du kan följa med mig till Sverige och jobba som städerska. Så tjänar man jättebra här. Kul grej, vi åker. Och så när man kommer till Sverige, då säljer jag henne i prostitution. Liksom,
det håller inte.
Nej, men man har vilselett henne. Hon trodde att det var något annat. Men om jag säger, kan du följa med mig till Sverige? Jag kommer sälja dig. Till sexköpare, då har man liksom inte haft det här vilseledandet.
Nej. Är liksom rättsanvändningen mogen för det här? Har vi mycket domar eller krävs det för mycket? Alltså, är lagen så krånglig så att det inte blir fällande dom?
Ja, jag vet inte om den går att göra så mycket lättare kanske, men det har inte så många fall.
Nej.
Alltså, det är ju inte så många ärenden per år. Och åklagarna är inte så inlästa på det heller. Och domarna känner ju inte heller, eller rätten känner ju inte till dem fullt ut. Så att det kan vara ganska svårt, så är det ju.
Utredningsmässigt tänker jag också, det borde ju bli svårt. Både, du är ju mest fokuserad på spaningen, men liksom utredningsmässigt, det är ju rätt mycket som ska täppas till och ledas i bevis för att det ska bli en fällande dom. Det måste vara långa utredningar, resurskrävande.
Jo, men det är de ju. Och det är ju... Många människohandlingar sker ju från andra länder. Att man handlas genom att man transporteras till Sverige där man ska utföra någonting.
Mm.
Och då bevisar det här olaga tvånget eller vilseledandet som skedde någon helt annanstans. Det är ju ganska svårt också.
Omöjligt.
Så det kommer hit en kvinna, säljer sex, hon berättar att jag blev tvingad. Okej. Okay. Hur ska vi kunna bevisa det? För den personen som tvingade finns inte här. Liksom. Så det är hennes ord mot någon som vi inte vet. Sen bor hon hos någon man här i Sverige. Mm. Han var inte med vid tvånget från början i hemlandet. Så att det är svårt att få honom för människohandel också. Oh. För han har ju inte tvingat henne från början. Så det är så många delar i det som måste liksom klaffa.
Prata ens kvinnorna. Alltså är de medgörliga?
Det är ju väldigt olika får jag säga.
Ja.
Det är ju en väldig skam såklart. Att liksom,
mm.
även de som säljer och inte är tvingade hit är ju en skam att sälja sex.
Mm.
Och, så att de är ju inte så benägna att öppna upp och prata med oss överhuvudtaget.
Vet de om att det inte är de som begår något brott?
Det är ju där vi får börja.
Ja.
Alltså, att hålla förhör med människohandelsoffer är ju... Alltså, vi är så nära socialtjänsten som man kan vara. Eller så här. Alltså, det gäller ju att bygga förtroende. Det är inte liksom lampan i ansiktet och erkänner. Utan vi får sitta och hålla på. Liksom.
Emotionellt krisstöd och ja. Förhör i ett.
Ja, man sitter där och berättar. Vi jobbar med det här hela tiden. Det är inget nytt för oss.
Mm.
Du kan säga alla ord. Det är inget som är liksom, vi kommer bli chockade eller arga för. Det är inte förbjudet att sälja sex i Sverige. Mm. Behöver ett glas vatten, ta det lugnt, ingen brådska. Alltså bygga ett förtroende att ja, men nu känner jag, och som sagt även god bevisning. Att man kan säga så här, vi har sett den här mannen ha gjort det här mot dig.
Mm.
Då är det inte hon som lägger honom. Just utan okej, okay, ja, har ni ändå sett det så kan jag ju berätta. Men det är ju väldigt långa utredningar och framförallt långa förhör och många förhör innan de pratar.
Mm. Var är gärningspersonen någonstans? Är de i Sverige?
Ibland inte. Det är verkligen olika.
Så ni har mycket internationellt samarbete, samverkan med olika länder?
Mycket hamnar på internationella åklagarkammar nära människohandel för att det finns ofta en koppling ut. Även om vi har den misstänkte här så kan vi behöva kopplingar mot hemländerna för bankkonton om det ska utmätas pengar eller för att hämta in information om folkbokföring eller vad det kan vara. Så.
Det är ingen just det är ingen jättestor skillnad mot när vi jobbade med narkotikasmuggling.
Nej.
Och det är inte alltid man fick den klockrena samverkan med ett annat land. Absolut, ni vill förhöra henne. Då kan ni faxa ner 5 frågor så ställer vi dem till henne när vi känner fört.
Och ett problem i det hela, framförallt när vi jobbar koppleridelarna, är ju att sälja sex är inte, eller att köpa sex är inte förbjudet i väldigt många av Europas länder.
Nej.
Så att de förstår inte varför de ska höras överhuvudtaget.
Nu nämner du koppleri. Ska du ta skillnaden på människohandel och koppleri?
Ja, till att börja med så är man ju, som du sa också, målsägande. Den som drabbas av det här är målsägande, har rätt till ett målsägande biträde, kan få ett skadestånd.
Mm.
Koppleri är ett brott mot staten. Alltså att du på något vis främjar någon annans prostitution. En kvinna säljer sex och du tjänar pengar på det. Till exempel tjäna pengar, det kan vara andra saker. Men oftast
en klassisk
pengar.
Bordellmamma, är det det du pratar om?
Ja, men det är absolut.
Ja.
Men det kan vara allt ifrån att du hyr ut din lägenhet till en kvinna och du vet att hon ska sälja sex där.
Aha, du
då tjänar du på hennes...
Mm.
Och då blir det ett koppleri. När vi pratar de här thai-salongerna vi utrett, då blir det ofta grova koppleri för att det är en verksamhet som från början bygger på att sälja sex där. Det är väldigt många sexköp. Vi pratar 2700 i ett ärende som vi haft ganska nyligen.
På en salong? Liksom,
ja, på en salong under en väldigt kort tid. Så att då blir det grovt genom det. Är det grovt koppleri så kan man bli målsägande, men det är inte säkert heller. För i den paragrafen finns det liksom att det är väldigt stor omfattning och det är ju det ofta vi går på.
Och vem skulle då vara målsägande?
Ja, det är kvinnorna som säljer
sex.
Ja.
Men om det inte är grovt, då är staten målsägande.
Ja, och även om det är grovt kan staten vara målsägande. Ja. Och det är ytterst sällan man får någon skadestånd.
Ja.
För i grovt så finns det även att man kan ha en råhet eller någon sådana delar. Liksom, att man har visat hänsynslöshet och sådana saker. Och då kan man ju få ersättning för att någon har slagen i samband med det. Men annars så är många målsägande biträden har suttit i rätten och försökt att vi är faktiskt 2023, vi får se det på ett annat vis. Att de här är faktiskt offer och de som har utnyttjat dem ska vi faktiskt betala för det. Men hittills har det inte gått vad jag vet.
Oh. Okej. Om vi ska ta, för du var inne på thai-massagesalongerna. För det första, är det bara thai-massagesalonger som har den här typen av business? Det finns ju andra typer av salonger. Jag fattar att det är under täckmantel för att man går och får thai-massage. Men vad är det som gör att det är just thai-massagesalongerna som har getts in i det här?
Jag vet faktiskt inte vad skälet är varför. Nej. Det just, men och det ska ju vara väldigt tydlig med, alltså thai-massage är ju något, en klassisk thailändsk massageform, och hur fint och vackert som helst i grunden, det är ju liksom,
ja, jag var på thai-massage i tisdags,
ja,
på ett ställe som jag vet. Alltså, men det är också lite sjukt att man måste så här höra av. Är det någon som har varit där? Blir man erbjuden happy ending? Är det schysst? Så, och skulle jag säga, jag satt ju på den här lilla plaststolen och drack gurkvatten och väntade på min tur att bli fucking misshandlad. Alltså få en sån här dam med ordentliga nyper. Det knakar och sprakar. I alla fall, när det kommer ut en man därifrån och sätter på sig skorna. Jag tyckte på genuint synd om honom. För när han lämnar thai-massagen och ut på torget där utanför och människor ser honom, så tror jag att många tänker tanken, är du en av dem? Har du fått en happy ending? Är du inte lite rödmosig? Nej, men är det inte sjukt?
Jo.
Och då jag har ju sett siffror på 8 av 10 thai-massagesalonger i Stockholm säljer sex. Stämmer det?
Ja, i Sverige är det nog till och med. Noah har gått ut med den siffran, så det är ju inget vi försöker dölja heller.
Det är ju för fan sinnessjukt.
Ja.
Men som
ja,
du säger, det är inget fel på thai-massage.
Nej, och det är ju hela deras, alltså, rykte och vad man ska säga, yrkeskår som blir smutskastad av det. För att det, är ju, ja, det finns ju hur många thai-massagesalonger som helst, och det går inte ihop. Alltså det går inte ekonomiskt att få att gå ihop med de summorna när det kostar 500 kronor för en massage. Liksom. Och de har 3 kunder per dag. Man kan inte driva en salong, äga en salong som det ska betalas för. Du har 3 stycken massöser och tjänar 1500 spänn. Liksom.
Nej, you do the math, ja, säger man ju.
Ja, men lite så är det ju.
Men beskriv då, hur funkar det här? Ta thai-massagesalongen och den här swish-listan. Ska vi prata lite om det?
Ja, men det låter väl spännande.
Ja, berätta om ärendet.
Ja, nej, det var jag och en kollega, vi utredde ett ärende som var en thai-massage. Hon drev 3 thai-massagesalonger till och med.
Mm.
Och hon satt ju och bladdrade på telefon. Och det här finns ju i domen, så att det är ju inte att jag...
Ni hade telefonavlyssning.
Ja, precis.
Mm, ja.
Och det här är ju inget jag avslöjar några hemliga detaljer här. Utan det är ju...
Det är offentligt.
Ja, men precis. Mm. Och hon pratade om den här på Östermalm, det är ju den värsta som finns i hela Stockholm, att polisen inte har gjort något åt den. Tackar, tackar, sa vi. Och så,
den värsta, så som att där tjänar jag mest pengar. Där
säljer de mest sex.
Ja,
liksom.
Okay.
Att de har gett sig på den här salongen, det är så konstigt, för den där är det liksom värst av alla.
Okej. Okay. Tackar, tackar, sa du. Så,
ja, men precis. Då går vi lite och tittar.
Spaningskoordinatorn blir varm om kinderna.
Ja, så då var jag faktiskt utredare på den tiden.
Okej. Okay.
Då fick någon annan det där ärendet att börja utreda. Men så händer det ju saker inom polisen hela tiden, att oj, nu fick ni ett nytt ärende. Så då ramlade jag fick det där ärendet också och utredde det. Och sen kände jag, nu klarar jag inte att vara utredare längre. Fick jag bli spaningskoordinator.
Ja.
Nej, inte riktigt så. Men jag, i alla fall, vi börjar titta på det här. Och vi ser att det är mängder med kunder. Alltså det var nästan kö vissa dagar. Och det var bara män.
Var ligger den här salongen?
På Östermalm, på Armfältsgatan.
Ja, fint ska det vara.
Det finns inget kvar där, så det är inget vi behöver smutskasta på något vis genom att nämna det. Så att det sprang massa män där och det var full fart liksom. Och
de hade inte 3 om dagen?
De hade nog inte 3 om dagen, nej. Utan de var väl i och för sig ganska många massöser. Säg att de var 4-5 i alla fall. Och det sprang män mest hela tiden, fram och tillbaks.
Mm.
Så vi tyckte att vi kunde bygga upp någon typ av skälig misstanke och började lyssna på dem också. På deras telefoner eller ägarens då.
Vad gick ni på för brott inledningsvis?
Grovt koppleri.
Grovt
koppleri. Vi hade liksom inget som tydde på att det skulle vara någon människohandel i det då. Sen kan det ju bli. Vi vet ju inte vad kvinnorna...
Man kan alltid göra om.
Det vi såg också var att flera av kvinnorna sov på salongen. Och det är ju alltid ett tecken på liksom att men har de inte ens någonstans att bo. Så behöver de inte vara människohandlade, men de kanske inte är svenska medborgare i alla fall, så att de är här på något annat.
Mm.
Så. Ja, vi lyssnade och det framgick ganska tydligt. Liksom. Kunder ringde in dem och frågade efter, men har ni någon massös med stora bröst? Det tycker jag om. Jag vet inte hur man var det extra viktigt vid thai-massage, men det tyckte de då.
Ja.
Och ja, sen efter spaning så såg vi att de sprang iväg med små hundbajspåsar. Någon massös när hon lämnade och skulle åka hem.
Mm-hmm.
Och så kastade hon den där. Och vi
ryckte upp,
bärgade soporna, precis. Och där låg det ju använda kondomer och så här trasor. Eller så här, ja, näsdukar, vad ska man kalla dem?
Ja, ni som tror att spaningsyrket är glamoröst. Här får ni ju den fina. Man står och river i andra personers kroppsvätskor.
Ja,
i bajspåsar, i papperskorgar.
Och här var det ju bara de som man kunde öppna och titta. Men ibland är det ju så här, även lite matsopor, lite annat papper och skräp som man ska gräva i det. Så att,
ja, ni hittade använda kondomer och trasor med något intorkat skit i, eller?
Ja, som en porrtidning kladdade ihop. Eller så här. Det var liksom... Nej, det är riktigt smutsigt. Liksom. Mm. Men de var kalla och frusna också. Så vi började, vad är det här? Liksom?
Aha.
Något, det kom vi till. En cliffhanger. Nej, men efter ett tag så kände vi att nu har vi ju fullt liksom, vad vi behöver. Så vi gick in och gjorde husrannsakan där. Den ägaren, han greps för grovt koppleri. Massöserna togs in på förhör. Och det visade sig att två av massöserna bor i Sverige och svenska eller så, på det viset. Men var de fyra, tror jag, som var thailändska turister.
Turistvisum.
Ja, precis. De fick ju vara här 3 månader och inte jobba överhuvudtaget. Och där fick man ju börja jobba, det här liksom bygga förtroende. Det är en väldig skam att sälja sex. De vill ju inte berätta om det gärna. Så liksom, ja, men vi vet det här, vi har sett det här och vi har ju hittat det här på salongen. Vilket var liksom oanvända kondomer, listor där det hade skrivit hur man kunder var och så. Till slut så började de faktiskt berätta. Och det är de här delarna jag tycker är väldigt viktiga också, för att en av tjejerna, hon berättade att hon hade en liten vagn som hon i Thailand, där hennes familj, de sålde små souvenirer till turister. Sen kom covid. Då hade de inga pengar liksom för familjen.
Nej,
så hon, ja, men vad ska jag göra? Hon åkte hit frivilligt. Det var ingen som tvingade henne på något vis liksom. Men var går gränsen för tvång liksom? Hon behövde pengar till sin familj och det fanns inget liksom. Och någon annan jobbade på liksom någon gummiplantage och kände, ja, men jag har inga pengar. Det går inte ihop liksom. Och det här kände de svenska männen att, men där är några jag kan man utnyttja. Det känns det.
Jag hjälper henne. Hon gör det frivilligt. Vackert.
Därav att de gav lite extra dricks ibland.
Ja, hur, för de här swishlisterna, som jag har förstått det, man swishar en gång för själva massagen och sen swishar man igen om man har köpt till plusmenyn, så att säga.
Ja.
Vad pratar vi för summor? Vad kostar det att köpa en annan människas kropp? Att köpa ett övergrepp?
Ja, inte nog med det. Man kan ju förhandla det.
Aha. Alltså,
för att man köper massagen, om man nu swishar sen eller inte. Men vilket som, man betalar massagen i kassan som alla andra gör. Och det är det ägarna tjänar pengar på. Att liksom... att de får in massagepengarna och har väldigt många kunder. Ner på rummet med massösen och sen så, men antingen så börjar det med någon typ av massage och sen så övergår det till du skulle inte vilja ha något annat. Jo, men det skulle jag vilja ha, det är därför jag är här. Eller så säger man det rakt ut att jag är inte här för massage. Och så, vad erbjuder du? Jo, men jag kan göra allt. Så, ja. Och så förhandlar man pris liksom. Ja, har de inte haft så många kunder en dag så kanske de då går ner, är beredda att gå ner i pris för att de här är beredda att förhandla ner dem.
Tjänar kvinnorna de pengarna?
I alla ärenden vi har haft nu så har de sagt det och vi har inte kunnat påvisa någonting annat.
Så att den som åker på koppleriet tjänar ju pengar på grund av att tjejerna drar ju dit så väldigt många kunder och de måste betala för en massage oavsett vad som händer i rummet. Och sen så om tjejerna säljer på dem mer så får de pengar. Så ska jag tolka det så här, om tjejerna inte säljer på dem sexuella tjänster, får de ingen lön alls då? Är det den lönen de lever på?
Nej, det är lite olika. Det finns ju liksom inte en så här fungerar det på thai-massage.
Nej,
alltså att alla har exakt likadana. Utan... det är ofta en summa man får för hälsomassage, säger de det. Och då är det när det inte är en sexuell tjänst. Så då går man upp till ägaren efter massagen och så bara, hälso. Och visar honom tecken och så här, då får man någonstans mellan 50 kronor och 150 kronor för den här timmen. Och det är ju då om man inte har sålt sex, om man inte fått några pengar. Så då är en timme 50-150 kronor. Och säger att du har 4 kunder per dag. Så får de ingen sextjänst på en dag och ha fyra kunder, vilket fyra kunder är ändå ganska mycket på många av de här salongerna, även om det var väldigt mycket just där. Får du 50 kronor så är det 200 spänn om dagen.
Och sexuella tjänster, det finns ju det klassiska uttrycket happy ending. Jag tolkar det som att du får massage och sen så betalar du extra för att få en avrunkning eller avsugning efteråt.
Ja.
Är det mer än så?
Ja, men absolut. Mm. Det är fullbordade samlag. Ja. Så går också.
Ja.
Därav att kondomerna hittades. Ja. Liksom, så. Och då till den lilla cliffhangen, när de hade var klara, så de hade en använd kondom då. Mm. Då la de in den i pappret och så la de den i frysen.
Mm-hmm. Varför då?
Ja, det är väl lite oklart om det bara var en plats där det skulle lukta mindre eller om det var för att de trodde att polisens hundar inte skulle hitta eller om det var, jag vet faktiskt inte. Ja, det finns inget vettigt skäl till det.
Och sen så samlade de ihop sina frysta bajspåsar, ja, och gick ut och dumpade dem i liksom papperskorgen utanför.
På vägen till tunnelbanan, precis.
Ah, fy fan. Det är deppigt det du beskriver. Alltihopa, ja, är deppigt. Och alltihopa, ska vi prata lite om männen?
Ja.
För det här är väl mest män?
Jag kan nog bara säga, just thai-massage har jag inte hört talas om någon kvinna uttaget som har köpt en sexuell,
nej,
tjänst.
Nej.
Så vi kan väl bara dra slutsatsen, det är män som gör det.
Förvånad om någon hade erbjudit mig en happy ending. Och också otroligt kränkt hade jag blivit. Alltså förnärmad. Vad tror... Men män blir kanske det oftare då. Jag vet redan svaret. Men kan du beskriva den typiska sexköpsmannen på thai-massage?
Nej, det kan jag ju, nej, inte. För att det är ju alla de typer. Alltså de kunderna som har dykt upp på de ärenden jag har haft. Har ju varit liksom från väldigt ensamma människor och i lägre samhällsklasser, om man får kalla det, till liksom högst upp i näringsvärlden till, och med fru och barn och allting. Så det är liksom allt.
Alla åldrar?
Ja, jag skulle säga också, thai-massagerna kanske vi inte har sett de allra yngsta så mycket av, men visst, det kan vara 18-åringar till 70-åringar.
Alla etniciteter?
Ja, det är nog inte heller att man kan säga att det är någon som skulle vara mer eller mindre.
Den gemensamma faktorn man.
Ja, men det är väl det som vi skulle kunna säga är det som är. Vem är sexköparen?
Så varför är det så här, Daniel? Varför är det så här?
Det är genetiskt, vi kan inte hjälpa det.
Nej, men sluta. Våra poddlyssnare ser inte din min när du säger det där.
Nej, jag vet. Jag skojar, såklart. Ja, det tänkte jag lägga till att jag ju faktiskt gjorde.
Ja.
Nej, men det är väl just någon typ av bortförklaring att man inte...
Ni måste ha hört alla bortförklaringar.
Ja. Det kanske ingen då brukar ta till oss att det är genetiskt just, men alltså... ja. Ja, men män har en större sexuellt behov och det finns allt möjligt som det har... Och om inte det här fanns, hur jobbigt skulle det inte vara för deras fruar?
Gå och runka i duschen, känner jag bara.
Ja, det är ju ett sätt.
Men, okej. Okay. Men hur många av dem är det som har den enorma oturen att bli fångade av farbropolisen första gången?
Ja, men det skulle jag nog säga nästan de flesta som har den oturen.
Det är otroligt att ni har sån timing,
ja.
Att ni liksom lyckas klippa varje vid första tillfället.
Ja, men så är det ju. Och jag kan ju inte säga att det inte finns någon som vi inte tog första gången, för så kan det absolut vara. Men jag har lite svårt att tro att det faktiskt är så att vi bara lyckas ta dem första gången.
Vad är de
andra? Jag hade en spanare som jag jobbade med som alltid sa att ska man köpa sex, då bör man vara försiktig första gången, för det är då alla åker dit, sa han på skoj. Och det ligger lite såklart i det, såklart.
Och andra bortförklaringar som är vanliga?
Det är allt möjligt, att de hade otur och den här tjejen var ju den som lockade dem till det.
Ja, just det.
De gick ju dit för massage, men sen blev de ju nästan liksom antastade själva.
Ja, nästan som att de är offer.
Ja, och sen när det ska börja förklara så kan det ju vara allt ifrån att ja, men deras fru vill ju inte ha sex med dem, eller att till och med att de är gravida, så att därför vill de kanske inte själva ha sex, inte vet jag.
Nej.
Ja, till att ja, men jag är så ensam och har ingen, och så att därför.
Alltså det är otroligt deprimerande.
Ja.
Och inte bara thai-massagesalonger, jag antar att folk också köper hem, flickorna till sitt hem.
Ja, men precis. Det har ju blivit väldigt mycket prat thai-massage nu, och det är en att vi jobbar med det är ju att det är en i stort sett öppen bordellverksamhet i Sverige. Ja, om nu siffran 80% eller 8 av 10 säljer sex, så skulle man ju kunna säga att det kunde lika gärna stå bordell som thai-massagesalong på dem. Framförallt hade vi inte smutskatsat thai-massage, den riktiga thai-massagen på samma vis. Och det är ju inte okej i Sverige när det är förbjudet att vi har en sån i stort sett öppen verksamhet. Men om det är den största, ja men det kanske det är. Men sen har vi ju en väldig del som finns på nätet. Ja. Alltså, man går in på någon eskortsida och så beställer man en kvinna. Antingen att man åker dit till dem eller så kommer de hem till en då. Och det här, det är ju så bizarrt. Alltså, vi pratar Blocket. Du går in och så, ha vad tycker jag om? Alltså du ska köpa en BMW och då klickar du i BMW på Blocket och så ska den vara ljusblå.
Vilken typ av chassi
ja, men precis. Ja, och så ska det vara mellan 2014 och 2018 och så trycker du på sök och då får du upp dem liksom.
Och det är
här är samma sak liksom att ja, men jag vill ha en med den här bröststorleken. Jag vill ha att hon ska ha svart hår, tatueringar, rakning, liksom hur mycket och, eller inte. Och sen så finns det även alltså, ett hejdlös mängd olika tjänster som de då ställer upp på.
Mm-hmm.
Och det är ju de som, alltså, där brukar vi hitta de annonserna på de som faktiskt mer eller mindre frivilligt säljer. Alltså som jag, en kvinna lägger upp en annons. Ja. Hej, jag är en tjej som tycker om sex.
Ja.
Jag säger nej till de kunder jag inte vill ha.
Ja.
Så att, om jag säger nej så är det det som gäller liksom. Och så ställer de upp på typ samlag och avrunkning.
Ja.
Alltså här, det är de tjänsterna. Då kanske det är ett mer frivilligt såklart. Och även om jag tror att de flesta har någon, alltså, någonting i sin bakgrund innan de börjar sälja sex. Men det får stå för dem.
Ja.
Men sen har vi ju de här där det är då, jag pratar inte svenska eller engelska, så teckenspråk i stort sett. Man får, men det finns en annons som tydligt berättar om vad hon tycker om och det är de mest bizarra sakerna. Och sen kommer ju den här listan av saker de ställer upp på.
Ja.
Och då får det väl bli lite frågesport här då.
Mm.
Då finns det en som heter COF.
COF? Ingen aning, nu kommer jag verkligen
ja men det är ju tur, tänk om du bara ja men de här kan jag ju, den gamla
Daniel, jag är, nej.
Come on face, om man tycker det är bra så kan man liksom så här och så finns det black kissing
nej
slicka i rumpan.
Ja.
Så den här 20-åriga tjejen skulle tycka att det var jättemysigt att få slicka en 70-årig gubbe i rumpan. Ja, men det är,
alltså,
någonstans här börjar vi känna det kanske finns någon annan som ligger bakom det här.
Exakt. Alltså, hon kunde formulera den här ganska invecklade annonsen, men hon kan inte inte svenska och inte engelska.
Nej. Precis. Och det finns liksom urinering i alla de hålrum. Det skulle kunna vara en som de ställer upp. Och det, jag har aldrig hört talas om någon som skulle ställa upp med sin partner på de här grejerna. Liksom. Och att man då med en helt vitt okänd person skulle tycka att det var en. Men så tänkte jag på, de här sidorna är ju helt öppna. Det är ju inte så att man behöver gå in på darknet och vara kunniga i datateknik och liksom hemliga koder. För att köparna är ju, om vi säger vanliga män, vem som helst på gatan från 15 till 80. Liksom.
Men känner jag, alltså utifrån ens bekantskapskrets, hur många människor, eller kanske bekantskapen man har, så skulle det vara... Det är helt otänkbart att inte även i min kontext finns någon man som köper sex. Alltså det verkar vara hur vanligt som helst. Och också så här, lite okej. Typ, jag hjälper dem ju, vad ska de göra annars? Och det är ju lätta pengar och världens äldsta yrke. Och de kanske gillar sig. Alltså jag får typ hjärnblödning av det här.
Nej men... Det är ju så att jag tror det är Jämställdhetsmyndigheten, nu kan jag vara ute och cykla, men i alla fall det här är en siffra som polisen går ut med också, att 1 av 10 män i Sverige har köpt sex.
Mm.
Många är utomlands, där det är lagligt, men alltså, de är ändå sexköpare. Alltså, det spelar ingen roll om man köper en kvinna i Sverige eller Tyskland om man har köpt sex. Liksom.
Ja, gud. Alltså, det säger en del om dig som person. Vi som inte tycker att det är okej, nu är jag ju kvinna, du är man. Om vi bortser från att du är polis, har vi olika påverkansmöjlighet, har vi olika ansvar? Alltså vad kan vi göra för att hitta stötta de som köper sex eller påverka män för att de inte... Har jag som kvinna möjlighet att göra det ens?
Vi har väl alla på möjlighet.
Ja.
Men det är klart, det finns ju en viss strategisk tanke bakom att jag och min chef och spaningsledaren har varit mycket i pressen. För att vi vill få ett manligt ansikte på det här också som går ut och säger
fräscht.
Att... Ja, men vi tyckte, alltså det finns massor med kvinnor som jobbar faktiskt, kanske mer kvinnor som jobbar med just människohandel, med våld i nära relation. Det är mer kvinnliga poliser som väljer att jobba med dem och de får ofta ganska lite uppmärksamhet. Alltså, det är mycket gängvåld, det är mycket, plötsligt så är det en swishlista med kända personer, då får du uppmärksamhet.
Ja. Och egentligen så
handlar, ja, men det handlar inte så mycket om kvinnorna som drabbas, utan... Och jag tycker det är jättebra att det har lyfts och pressen har lyft såklart också kvinnoperspektivet i att de som drabbas av det. Men tillbaks till själva frågan vad man kan göra.
Mm.
Jag tycker varje gång såna här saker lyfts i pressen, ja men nämn det i bekantskapskretsen, det är så konstigt. Hur kan folk köpa sex? Alltså köpa en annan, jag kan inte ens tänka, då har man ju lyft det. Finns det någon i kretsen, den kommer ju kanske inte räcka upp handen och säga, jo men jag köper sex och tycker det är okej. Men man får i alla fall liksom en liten...
Ja, du ska fan i mig veta vilket avskum du är.
Och man kanske inte sitter på fredagsmiddagen där och trivs jättebra när det här ämnet kommer upp och alla runt bordet. Nej, men det är helt bisarrt. Hur kan det gå till? Liksom?
Jag tänker också folk som är i relationer och går runt och köper sex och drar hem allsköns skit.
Ja, nej, det är inte så omtänksamt och vänligt tycker jag.
Nej!
Om jag får vara lite så...
Nej, och då bara bortse från kvinnorna som de utnyttjar. Så finns det ju andra människor som... Nej, men alltså som morsa och som... ja, men som fan samhällsmedborgare så blir man så här... Vad ska jag göra? Nu kommer den här swishlistan ut och nu har vi ju redan fått x antal kändisars namn och det kokar på Flashback och fler liksom är nervösa. Och det är ju bara... Det är ju de namnen man får reda på. Och där blir det så tydligt igen att det är verkligen vem som helst.
Ja,
den supertrevliga mediala personen, den som har haft liksom, en familjär liksom, plats i media som någon form av folklig person. Vem som helst. Jag tycker att ni ska titta lite, alla som lyssnar runt axeln, och kika i bekantskapskretsen. Men framförallt, som du säger, ha en jävligt stark ståndpunkt i frågan. Det är inte okej. Okay. Oavsett bortförklaring, du kan vara hur ensam, kåt som helst. Det är fan i mig inte okej.
Okay. Ja, men försöka lyfta det också i sammanhang. På tal om Chateaubriand var jättegod. Du, såg ni det här om sexköpen? Alltså, släng in den lite då och då.
Som är lite, bara se vad som händer. Trycktesta släktmiddagen.
Ja.
Se om det är någon som... vad har vi i tranbärsgelén?
Ja. Förhoppningsvis blir väl inte stämningen för tryckt. För de har i alla fall stämt av där. Och kan man på arbetsplatserna också liksom så här, det är ju konstigt.
Ja, och där tycker jag att det är så viktigt som du säger att du och din andra kollega där. För att våra unga grabbar som är på väg in i vuxenvärlden och det är hormoner som sprutar, de måste fan få höra från äldre män hur man beter sig och inte beter sig. De kan inte bara höra från förskolefröken och sen så kvinnorna i skolan och sen så morsorna och syrrorna och flickvännen. De måste höra från män hur man beter sig som män också, tror jag. Jag tror att det ger ännu mer effekt.
Nej, men absolut. Och tyvärr tycker jag att man ser ganska mycket. Vi går ju mot ett jämställdare samhälle i många delar. Men så plötsligt så ser man liksom alla tjejer, unga tjejer ska framställas på TikTok och Instagram. Det är liksom uppifrån man fotograferar och ser jätterädd ut och pussläppar. Och killarna ska se coola och tuffa ut lite nerifrån. Så här. Alltså, man bygger någonstans kvinnor i våp, män är coola liksom.
Jag vet att tiden håller på att rinner ut. Anna vill ju ha ett medskick, självklart, och det är ett väldigt viktigt medskick. Hur får man fällande domar? Vad skulle kriminaltekniken kunna göra i de här ärendena? Jag bara ser framför mig ett smörgåsbord av kroppsvätskor, fekalier, sperma och fluorescerande oljor i de här rummen.
Nej, men absolut. Det är ju en viktig del. Alltså, jag kom precis nu ifrån, vi har haft ett tillslag igår.
Och, det stod ju om i DN.
Ja, men precis. Och där tekniken har ju varit, och då kör man med fluorescerande ljus och sen så topsar för att se, för första, är det sperma?
Ja.
Det är ju någonting som stärker att det säljs faktiskt sex på den här salongen. Sen en svårighet med kopplerina är ju att den som främjar det ska ju faktiskt veta också.
Ja, just det. Vad som för sig går.
Vad som för sig går. Mm. Men om man då, som du säger, har ett smörgåsbord på väggen av kroppsvätskor, så är det ju svårt att hävda att nej, det här skedde bara en gång, utan det är ju flera. Och som sagt, det går ju utifrån det att ta DNA, det har vi gjort också.
Mm.
Och nu har vi ju inte DNA på alla svenskar, men har man åkt dit för ett brott som har gett fängelse, så finns det kvar i DNA-registret. Och då plötsligt plingar det till. Mm. Och då kommer vi att knacka på dörren och säga tjena, tjena, välkommen.
Exakt, så om du har köpt sex och sen någon annan gång begår ett annat brott, så hej, hej, det var en grej.
Ja.
Du har varit på Östermalm 2023 också.
Exakt. Så. Ja. Just där håller det ju på att preskriberas. Det är ju, alltså, har gått så lång tid. Ja. Men absolut,
och vissa försöker hålla sig undan fram till att tiden har gått ut.
Vi gör vårt bästa för att få tag på dem.
Mm, bra. Två sista frågor. Har du, vi brukar fråga så här, finns det någonting som du önskar dig kopplat till det här? Jag vill inte veta din julklappslista. Jo, det vill jag också, men inte det här. Finns det någon lag, något samverkan, någon utrustning? Finns det någonting som skulle kunna göra ditt liv lättare yrkesmässigt?
Ja, jag var faktiskt på en utbildning, nu ska jag inte dra för långt, i Tyskland, där vi jobbade väldigt mycket med andra myndigheter. Det var Migrationsverk, det var med Arbetsmiljöverk.
Mm-hmm.
Att vi ska komma mycket närmare och kunna jobba med varandra för att nå. För att de får in tips på människohandels, alltså liknande, och som de går på och som vi jobbar på också. Så att vi kan jobba ihop mycket bättre.
Mm.
Och det startar upp sådana arbetskriminalcenter i hela Sverige nu. Okay. Och det är ju olika myndigheter upp, så det hoppas jag verkligen på.
Lite som Rucken eller? Som
ja,
gamla...
fast det här är ännu mer operativt. Okay. Liksom. De är ute på arbetsplatser och säger tjena, tjena.
Så bättre samverkan?
Ja, och just de här sekretessreglerna. Att vi
just
kan se,
det.
Om Migrationsverket får det här, tror jag, så att man kan släppa det, och även Arbetsmiljöverket.
Mm.
Att, ja, vi var på det här stället och ja, vi tittade på fläktarna, men vi såg också det här. Alltså, så vi jobbar ihop mot...
i frysen.
Ja, men precis. Så det är väl en önske, absolut.
Ja. Och har du något medskick till våra lyssnare?
Jag tror det medskicket jag hade var det jag får stå. Alltså, prata om det. Mm. Lyft de här frågorna. Låt dem förklara. Och i alla fall skämmas.
Ja, skäms. Ta med fan. Skämmes!
Ja. Ta chansen att lyfta det.
Ta chansen att lyfta det. Det ska vi absolut göra. Vi har lyft det här i podden. Ni får ta det vidare där ute i Sverige. Nu kommer vi att gå på en kort reklampaus. Och när vi är tillbaka så ska vi höra om Annas reflektion av den här intervjun. Och hon ska prata också om ett spännande ärende på temat. Tack Daniel!
Tack! Och hälsa alla.
Det ska jag göra.
Wow! Bra Lena Ljungdahl, och fasen vad grym man är, Daniel.
Ja, man skulle ju vilja bara ge det där gänget mer tid, kraft och mod att hålla på med det här. Jaga detta samhällsfenomen tills att det inte finns kvar längre.
Och jag måste säga, alltså jag kanske är konservativt lagd eller någonting, men jag tycker att det är jädrigt fräscht att det är drivna, duktiga, kompetenta män som går i bräschen för att beivra dessa brott, därför att det är i grund och botten en kvinnofråga, en kvinnorättsfråga.
Som driver, ja. Alltså det är bara att se på nätet, vilka jobbar för det här, vilka sprider sociala medier, det är nästan bara kvinnor. Men som han säger, det finns ju en anledning till varför det är han och hans manliga kollega som går ut i media och pratar om det här. Därför att han säger ju till de andra männen, skäms.
Nå.
Skäms bara.
Exakt, jag älskar det så mycket.
Ja.
Väldigt fräscht.
Nu är jag jättenyfiken utifrån din kriminaltekniska. Vi var inne på det som hastigast i intervjun.
Mm.
Komma in i ett rum där det liksom är sperma, fekalier, massageoljor, 7000 olika sorters DNA överallt. Mm. Det måste ju vara smörgåsbord eller en mardröm.
Alltså både och. Det är ju smörgåsbord. Det blir ju nästan alltid träff i meningen att vi kommer komma hem med spår. Så är det ju. Mm. Alltså det är, jag har ju gjort några såna här brottsplatsundersökningar och slår man på sina så att säga blåa lampor och filtrerar bort lite ljus med hjälp av gula filter, så är det som att titta upp i en jävla stjärnhimmel. Alltså, det florescerar.
Det är inte... det är som på D-däck på Viking Mangonella, eller vad fan heter de? Marinella.
Margonella. Nej, men alltså, det är ju spermabesudlingar, men det är också som du är inne på mycket annat, och inte minst massageolja som ju också faktiskt florescerar. Så att här blir det ju liksom, du får ju bara, okej, vi måste ha in skiten, vi får markera upp och säkra så mycket det går. Ibland har vi ju hundarna till hjälp, men problemet för hundarna i den här miljön är att det blir liksom överslag.
Ja, men herregud.
Alltså det går inte.
Jag har en fråga utifrån vad Daniel sa. Mm. Han berättade ju att de här tjejerna, de tog dem ju när de lämnade massagesalongen, de här tjejerna, och sen så slängde de ju påsar i papperskorgarna, spanarna bärgade påsarna, och det var ju hundbajspåsar. Mm. Och då var de fulla med servetter, använda just kondomer, kroppsvätska. Men när de gjorde husis på massagesalongen så låg det massa såna i frysen. Mm. Varför? Finns det något syfte med att tjejerna då, brottsoffren, lägger grejerna i frysen, mer än att, är det för att det inte ska börja, du vet, lukta?
Ja, alltså det är det första man tänker. Sen får jag ju jätteobehagliga tankar. Det finns väl inga liksom idéer om att man på något sätt skulle använda den här sädesvätskan?
Nej, inte med att de tar dem sen från frysen och går ut och slänger dem i papperskorgen när de slutar. De samlar ihop liksom. Tänk dig 2600 sexköp. Det blir... väldigt springande.
Ja, alltså jag hoppas att det är så att det bara handlar om att ta bort lukt och att det är en tillfällig förvaring, helt enkelt. Kanske ett försiktighetstänk om det nu skulle bli tillslag. Det kanske inte
är
det första. Men mår
spermier bra av att vara i frysen?
Ja, de mår ju bättre av att vara där än i rumstemperatur, så att säga. Där ruttnar det ju och börjar lukta. Men alltså, sen är det ju, det är också en annan del i det här, och det är ju att man nu ska försöka knyta liksom personer till ett specifikt sexköp, och det då beskrivs i vilket massagerum som just det här övergreppet skedde och var i det rummet just det här skedde, så kan ju faktiskt också platsen där sperma säkras bli viktig. Ja. Och vilket försvårar ännu mer då i den här miljön. Jag vet, jag hade ett sånt här ställe, då hittade vi otroligt mycket sperma vid huvudänden på massagebänken. Mm. Och det ska sägas att på den här salongen så var det en manlig massör.
Jag fattar.
Vi började ju då misstänka att det kanske inte var så att säga övergrepp i sakens så att säga riktiga mening, utan det var faktiskt så att han satt och masturberade medans han hade sina nakna kunder eller halvnakna framför sig på massagebänken.
Mm-hmm.
Ja, så det kan se lite olika ut, man får liksom
men du måste se.
Ja, det här är roliga platser, men de är svåra. Och sen finns ju liksom annat också. Inte sällan är det ju också faktiskt en del sexleksaker, vad heter det, hjälpmedel, piller, Viagra, som du säger, toapappersrullar, minutiösa mängder, alltså servett, alltså mycket sånt där, leta sopor, bokningar, alltså det blir ju enormt många utredningsåtgärder ofta för att
här
få ihop
det. Här fanns
det
ju väldigt fina... Ja, här fanns det ju väldigt fina liksom bokningar och listor.
Och... Ja, och det är ju tacksamt, såklart. Men jag tycker också det är intressant det här faktiskt brottet människohandel. Mm. Jag skulle vilja djupa lite grann i det. Jag är ju ganska engagerad, du vet, i frågor som rör våld i nära relationer.
Ja.
Och sista tiden så har jag kommit i kontakt med några ärenden som jag tycker på ett sätt sticker ut i meningen att dessa kvinnor, utöver att ha utsatts för det så att säga klassiska kanske då våldet i form av det trubbiga våldet, det ekonomiska våldet, det kontrollerande hemma alltså. Våldet hemma, också har tvingats sälja sig och sina kroppar till män.
Till andra män än
till
sin partner.
Till andra män. Mm. Så jag skulle också bara vilja highlighta att det här är inte någonting som bara sker i de miljöer som vi oftast läser om. Utan det kan i allra högsta grad också ske i vilken inomfamiljär kontext som helst. Egentligen.
Mm.
Utmaningen är, alltså jag vet inte, känner du igen, det har gjorts en podd nyligen som jag tror kallas Sexmonstret. Och det finns en person, vi kan kalla honom Janken, för han heter det numera.
Ja.
Janken Donstedt, som dömdes ganska nyligen för andra gången till ett ganska långt fängelsestraff. Han har ju alltså återkommande beskrivits i media som Sveriges värsta sexmonster. Han dömdes 2005 till 14 års fängelse, och då hade han sålt sin sambo som sexslav till över 100 män. Han blev villkorligt fri 2014. Sen kom då en ny dom 2017, och han dömdes då i tingsrätten till 17 års fängelse för att ha utsatt sin dåvarande sambo, sin nya sambo som han träffade efter att han blev villkorligt fri, och upprepat exakt samma sväng. Och här var brottstiden mycket, mycket kortare. Men under den tiden så har han alltså sålt henne till och tvingat henne att göra detta till så många män så du anar inte, både i Sverige och i Tyskland och på andra ställen.
Dömdes han för människohandel?
Ja, och den här andra gången så dömdes han faktiskt också för människohandel. Tillsammans med grov kvinnofrid och alla de här andra brotten. Och jag tycker det är jädrigt uppmuntrande faktiskt. Mm. För att,
det är liksom inte, det är inte så lagen var tänkt när den utformades. Nej. Men det är jävligt fräscht att man använder det lagstödet. För att det kan ju inte på något sätt vara lindrigare att sälja sin egen partner som sexslav än om man tar hit en person.
Nej, vi har testat i ett annat mål, ett case som påminner väldigt, väldigt mycket om Janken-caset.
Mm.
Men där ville inte tingsrätten gå på människohandel, trots att kontexten var snarlik. Och, så att säga,
trots att det finns en dom.
Och trots att det
måste
finns en dom.
Måste ju kunna kika på det som ett prejudikat i så fall.
Men där det landar i, det är att människohandelsbrottet ska tillämpas på ett visst sätt. Och i lagtexten så står det att om man rekryterar, transporterar, överför, inhyser och så vidare, så ska man kunna dömas. Men då är det just rekryteringsbiten i detta. Mm. Vad innebär det att rekrytera? Ja. Så att det här skulle
det är
jag vilja att man
att fortsätta testa den och se hur man kan använda den av.
Och kanske faktiskt ompröva lagtexten.
Mm.
Faktiskt anpassa den till rådande, så att säga, brottslighet. För det är det handlar om.
Mm.
Ingenting annat. Mycket bra intervju. Bra jobbat Lena, bra jobbat Daniel. Och tack för att ni finns och gör det här fantastiska, viktiga arbetet.
Bra! Ja, vi kommer återkomma. Vi kommer återkomma eftersom efterfrågan kommer uppenbarligen finnas kvar, eftersom det finns så fruktansvärt mycket rövhattar i världen. Och därmed kommer också tillgången att finnas kvar, eftersom människor tjänar shitload av pengar på att servera dessa fruktansvärda tjänster.
Mm.
Nåväl, du har gjort en jätteviktig lista innan dess. Samhällsinfo.
Yeah.
Det är bara att säga att Ljungdahl Inghede på Instagram, Ljungdahl Inghede hemsida, kontakta oss om ni behöver det på något sätt. Och i övrigt så säger vi inget mer, eller?
Nej, jag tycker inte det behövs. Vi kan påminna
jag är så nyfiken på din lista.
Ja, vi kan påminna om uppesittarkvällen den 21 december bara, så ni skriver in det i kalendern.
Instagram live på kvällen någonstans där.
Just det, så får det bli. Men då river jag plåstret nu då.
Do it, do it, do it.
Anna. mammas jätteviktiga lista.
Så här är det. Jag har tittat på en dokumentär som heter Den svenska Tinderbedragaren.
Jaha.
Ja, och det är ju på något sätt så tangerar det ju lite grann dagens tema. Därför att här handlar det återigen om män, eller en man i det här fallet, som utsätter kvinnor som vill tro att de har träffat sin drömprins. Men i själva verket så blir de blåsta på allt de äger och har. Och det här är en man som har flera såna här relationer då igång samtidigt. Och när man tittar på detta så blir man ju förfärad och tänker så här, men gud, är det så här folk... För alltså, det är som en ny värld öppnar upp sig när liksom man får en inblick i Tinder och liksom hur det dejtas idag.
Ja.
Jag har ju för fan inte dejtat på liksom 22-23 år. Alltså det har hänt lite grann. och flera nya begrepp för mig dök upp. Som jag kände att jag behövde djupa lite det här. Så att den här listan blir lite mer av en kunskapshöjande karaktär.
Alltså det är dubbelswish.
Nej, men det skulle absolut kunna passa in här. Det finns vissa begrepp jag känner till. Att ghosta någon. Ghosting. Det kan man ju jag kan inte relatera till det, men jag kan förstå vad det innebär. Alltså att relationen plötsligt avbryts utan någon som helst förklaring.
No show.
No show, ja. Men nu kommer några begrepp här då. Plats nummer 5. Ja, det här är ju utan någon så att säga rangordning. Men bara för sakens, för formatets skull. Orbiting. Orbiting.
Mm-hmm. Alltså orbit, det är typ en geograf, eller vad säger man, en figur, en rörelse.
Ja, ett kretslopp.
Något som cirklar.
Eller bana. Eller...
Ja, exakt.
Ja. Precis, du är helt rätt på det. Alltså det här är ju då ghostingens förlängning.
Jaha.
Det här handlar om, alltså en person har ghostat dig, men... Den smyger fortfarande runt på dina sociala medier, på ditt Instagram. Kanske till och med trycker någon liten like ibland på något foto och sådär. Så att den liksom...
Fan, vilken obehaglig figur.
Ja, precis.
Men now you see me, now you don't.
Ja, eller hur? Men utöver det,
varför
ingen
då?
Interaktion. Ingen aning. Ingen aning.
Du är där och småfluktar lite grann.
Ja.
Som en fönstertittare fast på det sociala. Aha.
Det är som att jag vill inte ha en relation med dig. Jag drar. Men jag kan inte heller riktigt släppa taget om dig. Okay. Då har man blivit orbitad.
Orbitad?
Orbitad. Ha?
Ja, okej. Okay. Ja, absolut. Ja.
Plats nummer 4 då. Pocketing.
Pocketing?
Ja. Just det.
Är det någon som snor min ficktjuv?
Nej, alltså lite så. Alltså, du har träffat någon, du dejtar någon, men den här personen stoppar dig i din ficka. Alltså, den vill ha en relation, men...
Stoppar mig i min ficka?
Nej, partnern stoppar dig i sin ficka. Och där vill han ha dig. Men han vill inte introducera dig till sina vänner, sina övriga sociala interaktioner.
Jag vill ha dig för mig själv, jag vill inte dela dig med någon annan.
Precis, frågar aldrig om du vill följa med på den här festen som jag är bjuden till och sådär.
Jaha.
Man är stoppad i fickan.
Det är ju ett nytt begrepp, men den typen av karaktär är ju välkänd.
Ja, men det är den ju. Man känner, absolut.
Den brukar ju ofta ha ungefär 500 anledningar till varför man inte ska introduceras. Utan befinna så här, jag vill inte gå utanför vår bubbla när den är klockren. Jag vill ha dig för mig själv.
För mig själv, ja.
Ja, absolut.
Plats nummer 3, monkeying.
Så som apa?
Ja, just det.
Mm-hmm. Nej.
Alltså apan då i
är det någon som sitter och plockar löss på en hela tiden? Det är jätteobekvämt om någon bara börjar rycka saker från ens kropp.
Fan vad störigt. Nej, det här är en person som alltså, om du tänker en apa som slänger sig mellan lianer, så slänger sig en monkeying-dejtare mellan olika dejter.
Jaha. Liksom man jobbar inte exklusivt, utan man liksom svinger sig i alla lianer samtidigt.
Ja, 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 ja. Mm-hmm. Precis. Som kan då skifta mellan relationer i ljusets hastighet i princip.
Okej.
Okay. Monkeying.
Ja, det gör det ju. Ja, absolut. Ja.
Plats nummer två då. Zombieing.
Ja, ja. Undrar om inte min man. Han är lite av en zombie ganska ofta.
Är det så?
Ja, det beror lite på vad du nu ska beskriva att det är. Men lite halv.
Ja, men alltså du tänker att du har haft en riktigt het start på en dejtrelation. Mm. Och du börjar liksom närmare stadiet och du känner, ja, det här kan nog faktiskt ändå bli någonting. Du känner att du får gensvar och du liksom, ja.
Det drar i linan.
Ja.
Ja.
Men så blir det ingenting. Av någon anledning. Det liksom ebbar ut eller han ghostar dig. Då, eller,
ja.
Eller så här. Det blev inte
det. Ja, då tolkar jag helt fel.
Mm. Och då försöker du ta tag i ditt Tinder-dejtande igen. Och försöker hitta liksom en ny lycka. Och kanske till och med gör det. Men så går det en tid, låt säga ett år. Och så går du ut på din lokala krog och så plötsligt så står din Tinder-dejt där som du dejtade ett år tidigare och som du tog slut med.
Zombin, ja.
Ja, och nu vill zombin ta upp tråden på nytt. Nu är han redo för dig. Alltså, det är zombiebeteende att han kommer och går lite grann. Det liksom,
ja, exakt.
Det tar slut.
In och ut ur de döda.
Just det, han vill hålla dig liksom fortfarande i liv, så att säga, på något sätt.
Men ibland så dör han och sen så återuppstår han.
Ja, exakt.
Ja.
Där har vi zombing-typen.
Zombing.
Mm, mm.
Fy fan, vad skönt att man inte behöver dejta. Är det enda jag känner när du säger de här grejerna.
Eller hur? Men så har vi plats nummer ett, som är en liten variant av zombing. Då har vi ubåten. Att ubåta någon.
Inte motorbåta.
Nej, det är viktigt.
Nej.
För här ska man ner, dyka ner under ytan så att säga.
Aha.
Att dra en ubåt, det är ju att plötsligt bara försvinna. Att du bara går upp i rök så här. Utan någon liksom notis om detta egentligen.
Mm-hmm.
Och sen plötsligt, då dyker du upp igen.
Kommer ett litet periskop.
Från ingenstans, då dyker periskopet upp över ytan. Dyker upp också. Tar sig upp över ytan. Och låtsas som ingenting har hänt. Ja, nu är jag här igen. Nu kan vi fortsätta där vi slutade för 2 månader sedan.
Nu har jag enda jag hör nu Jönssonligans signaturmelodi bakom mig. Jag bara ser framför mig den här båten så, så kommer det upp. Så här är jag och sen, vad fan tog han vägen? Men vad är syftet med alla de här ganska osköna beteendena?
Ja, jag har svårt att se att det finns något underliggande syfte. Jag skulle nog snarare förhålla mig till dem som förklarings eller olika beteendemässiga störningar kanske. Eller typer bara. Det är ju oskönt att bara gå upp i rök. Och det är ju oskönt att hoppa från relation till relation. Och det är oskönt att ghosta någon. Utan, alltså, det är det väl?
Ja, gud ja.
Det är ju
det allra oskönast, det är ju in och bara det här pokandet som du pratar om.
Ja, gå in och nibbla tror att, lite.
Ja,
bara störa.
Det skulle ju också, man ställer sig själv frågan, vad är det här för något konstigt? Det är ju väldigt, jag måste säga så här, vissa har ju tagit zombie-grejen ganska långt. Det är ju roligt när man får helt plötsligt ett messenger-meddelande från någon som man hade en fling med 1996 på Ibiza.
Just det.
Tja Lena, what's cooking? Man bara, och nu jävlar har du kommit långt ner i listan. Alltså, jag måste ju vara sist i raden. Du måste ha försökt med alla. Så här, tja, hur är läget? Jo tack, det är bra. Bara, nu jävlar är du ett snäpp från en thai-massage-salong på Östermalm. Alltså, jag måste vara sista steget innan det.
Ja, alltså fan vad speciellt. Det där kan man ju faktiskt lite relatera till från förr i tiden. Sådär. Då var det ju inte kanske så många år. Men då blev man ju, kom ihåg, så fascinerad över att hur fan kunde jag känna som jag gjorde då för 4 år sedan? Aha. Jag trodde att det här var the one and only.
Men det är ändå fräscht om personen hade i så fall skrivit så här: tja, long time no here. Du, jag är nyskild och kåt. Finns det fortfarande något?
Det är ändå fair.
Det är bättre än att bara säga, hej, vad har hänt sen sist? Det vore kul och förutsättningslöst bara plocka upp tråden. Man bara,
Men här är ju du inne. Alltså det här är ju spännande. Du har ju en ny kategori här.
Ja.
Alltså här har vi ju en som kör liksom öppna kort. Bara så här, no fuss bara. Jag är helt förutsättningslöst. Kan vi testa idén? Vad ska vi kalla? vad har vi? Vad skulle den kunna heta?
Jag vet inte. Om den jag beskrev först, den här som hör av sig och bara så här, tjena, hur läget? Den kategorin borde ju heta något så här, björnen sover. Du vet, du har gått i dig 32 år.
Just det. Han har kanske inte ens dejtat någon annan under tiden. Nej. Utan han har bara liksom kommit på nu att, why not?
Men annars så vet björnen jag inte sover, den här med öppna kort. Ja, men alltså, gå i det. Man vaknar hungrig, lite tilltuffsad efter en skilsmässa och så börjar man, du vet, scrolla i sin så här, inte hon, så bara, här, vi hade ju ändå nått här på flygplatsen i Ayia Napa 1993 när vi skildes åt, när jag var på Mukka-resa. Jag tror ändå att jag har halva inne fortfarande.
Men är det inte mer en memory lane-figur?
Nej, jag vet.
Som vill uppleva gamla minnen.
Ja, alltså om personen är nyskild och tilltuffsad. När var jag som hetast? Det finns ju en anledning till varför människor klär sig så som de gjorde 1993. Du pikade ju då, sen har ju du fastnat i det. För du tänker att det fortfarande är tufft.
Exakt.
Med den där klädseln och den där frisyren. Man bara, nej men hjärtat, det håller liksom inte. Det går inte. Det går fan med mig inte.
Gud, du är så rätt på det, Lena.
Det var hett då, men nu, not so much alltså. det går inte. Nej. Det finns ju en anledning till varför jag inte har vita stretch jeans nu. Det går inte 2023.
Nej, precis. Det behövs inte. Även om jag var det finns inte några djupare argument än så. Det är bara att förstå att det här går inte.
Men jag
inte.
Var fan i mig stekhet i det 88. Ja. Då hade jag dem och Bismarck ring, men det går inte nu. Det tåget har gått.
Ja. Just det. Tåget har gått kategorin.
Ja. Exakt.
Ja, vi skulle nog kunna utveckla den här listan.
Evigheter.
Känns det som.
Men nu har vi spelat in 40 minuter och intervjun var 40 minuter. Så någonstans perfekt. Där gör vi ju matten. Ja, det är perfekt längd på det här avsnittet.
Verkligen,
som vanligt.
Verkligen. Ja, så får det bli. Tack och förlåt.
Så var det sagt.
Och ha det gott.
Ta hand om er.
Hej.
Bye bye.
Podplay, en del av